Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Woop woop! Innan vi drar igång veckans avsnitt vill jag passa på att prata om poddens två sponsorer, och vi börjar med ICA Quantum Nacksta. Gänget är borta, de är så pass smarta att de har färdigrätter den här sommaren för alla möjliga tillfällen. Oavsett om du ska sitta i parken, vara på beachen en dag eller om du bara känner en kväll att nej, jag orkar inte grilla. Då drar ni till ICA Quantum Nacksta och handlar er färdigrätt. Poddens andra sponsor, Eurokakel, där har vi ett gäng som vet hur man ska hantera kakel och klinker, och de levererar det i hela Sverige. Besök eurokakel.omvandlaren.se för mer information. Nu rullar vi jingeln! Hej hopp och varmt välkomna ska ni vara till Hockeypuls podcast avsnitt 10. Det känns faktiskt mäktigt att få säga det, att vi har gått upp på tvåsiffrigt just nu, och gäst i det här jubileumsavsnittet, om vi ska kalla det så, är medieprofilen och journalisten Camilla Enström. Välkommen till podden.
Ja, men tack snälla, vilken ära att få med just på det här avsnittet då.
Ja, mäktigt med siffran 10.
Ja, verkligen. Det finns många bra fotbollsspelare om inte annat som har haft det numret, så det är en bra siffra.
Du, sommar i Örnsköldsvik. Mm. Nu när vi sitter och spelar in det här så regnar det faktiskt utanför. Det har väl inte varit toppenväder så här långt, men hur har sommaren varit?
Den har varit jättebra. Vi fuskade ju lite grann, så vi åkte ju till Spanien i maj och var där i en månad ungefär. Så vi fick ju liksom lite sommar där nu när vår svenska sommar inte har visat upp sig från sin bästa sida. Men det finns väl förhoppningar om att det ska kanske kunna bli lite bättre väder än vad det har varit just nu. Det är toppluva på nästan.
Men Spanien, har det blivit ett andra hem för er?
Ja, men lite grann så. Vi köpte hus där för 3 år sedan. Så att vi försöker vara där så mycket vi kan. Det blir ju fortfarande väldigt begränsat så. Men vi trivs jättebra där. Och det är, ja, men så här lugnt och skönt. Och man har ändå fått lite vardagsrutiner. Och ja, men bara så här njuter verkligen av kvalitetstid.
Hur ser vardagsrutinen ut där då? Nere på Marbella?
Ja, men jag brukar alltid ta en powerwalk, som det så fint heter, på förmiddagen. Jag försökte få med mig min dotter, eller jag försökte få med henne. Jag tog med henne från början, så hade jag med henne varje dag på den där promenaden. Sen blev det lite för varmt för henne. Hon är ju bara 6 månader på dagen idag faktiskt.
Och grattis!
Ja, så att när det började bli lite varmare så fick hon stanna hemma med pappa Tobias då. Och så tog jag en promenad, och sen ja, men brukar vi äta liksom sen lunch och bara ja, men hänga hemma i huset och ja, leka med henne och vara med henne och familj och vänner som kommer ner på besök.
Hur kom ni fram till det beslutet då? Att köpa hus där nere?
Ja, men både jag och Tobias gillar Spanien jättemycket och har varit där liksom rätt mycket på semestrar. Och så kände vi att vi gärna ville ha en plats där vi kunde komma till som kändes hemma, och också en plats där våra familjer kunde komma och hälsa på och man kan vara tillsammans. Liksom. Så då blev det så efter en hel del letande.
Ja, hur lång tid tog det att hitta det där stället som ni nu har valt att bo i?
Hur långt det tog det? Ja, men det tog väl ändå ett antal månader och ett antal svängar ner till Spanien för att kolla på olika objekt liksom, och fundera ut vad det är man faktiskt vill ha. Men till slut så hittade vi ett ställe som vi trivs på.
Hur många veckor per år blir det där nere?
Ja, men väldigt få. Jag tror att i år är väl det längsta vi har varit där nu, när vi har varit där en månad ungefär. Men annars så det brukar kanske ligga totalt på runt 4 veckor på ett år, eftersom ju Tobias har sin hockey och jag har jobbat med mitt, så att det har inte funnits så jättemycket tid att vara där på. Men tanken är väl kanske när vi blir äldre ska kunna spendera mer tid där.
Men som jag förstått också har du spenderat en del tid där för att arbeta. För du har gjort det här programmet Drömmen om Spanien på Aftonbladet.
Ja, men precis. Jag kombinerade nytta med nöje. Det är något som man liksom ja, men har blivit, tycker jag, bättre på de senaste åren. Eller egentligen sen jag och Tobias blev tillsammans. Att man får försöka vara lite kreativ och hitta sätt att jobba på där man är. För jag, liksom, jag älskar att jobba och tycker att det är så roligt. Så då började, när vi själva köpte huset där, så började jag liksom fundera över själva processen. För köpeprocessen skiljer sig enormt mycket jämfört med hemma i Sverige. Den är ju väldigt krånglig, om man ska vara ärlig.
På vilket sätt då?
Ja, men det finns till exempel inget Hemnet, så att bara att få en överblick över vilka objekt som är till salu är ju en djungel liksom. Och sen när man då väl har hittat sitt objekt, så är det mycket juridiskt man måste gå igenom. Det kan finnas så här nyttjande rätt på huset, att någon annan har rätt att bo där till exempel, eller det kan finnas gamla skulder som man kanske inte vet om, som
lever med till nästa ägare.
Så om man inte liksom är noga så kan man råka lite illa ut, och det finns ju inget så här dolda felskydd liksom som man har hemma i Sverige. Så att det är liksom en hel del att tänka på också vad det gäller vilket område man köper i. Man kanske hittar ett objekt som men det här verkar jättebra, jättefint och jättebra pris. Men då vet man inte om att just det området kanske är jättemycket inbrott och sådana saker. Så jag nötte den där idén lite grann och så skapade webbserien Drömmen om Spanien då, där vi tillsammans med en mäklare gick igenom liksom alla de här stegen och vad man bör tänka på.
Hur såg er köpeprocess ut då? Ja. Minst av den? Det är 3 år sedan, men ja, det är relativt färskt.
Ja, men alltså man minns ju att det var läskigt liksom. För att alltid när man köper en bostad så är det ju ett stort köp. Det är väl det största köpet man gör i sitt liv liksom. Så att det är ju skitläskigt, och när man dessutom gör det i ett annat land så gör ju det hela mycket svårare. En del dokument kommer på spanska och man är inte så bra på spanska som man hade önskat att man var.
Du får plugga lite nu kanske.
Ja, jag försöker faktiskt. Jag har en mobilapp som jag försöker lära mig lite grann på, men det går ju sakta onekligen. Nej, men så man minns ju att det var mycket, alltså mycket att tänka på. Så då växte liksom den här idén fram.
Och det ligger väl lite i tiden med tanke på att svenskar allt mer köper bostäder utomlands.
Ja, men de gör ju det. Det liksom blir ju bara mer och mer populärt att köpa där. Förut så såg man att det var kanske främst pensionärer som kanske hade sålt något företag eller sådär som köpte en lägenhet eller hus i Spanien. Men numera är det liksom mer och mer vanligt med unga barnfamiljer som vi är, som köper där och vill ha liksom, istället för sommarstuga egentligen. Att man väljer att köpa i Spanien istället. Så att det kändes aktuellt och jättekul att få förvandla en idé till ett liksom verkligt program. Jag har lärt mig massor och det har såklart varit superutmanande vissa stunder, men också så jäkla roligt. Och jag har ju en liten förkärlek till Spanien helt klart.
Det har blivit dags för faktarutan i den här podcasten, och jag har ju träffat spelare, tränare och sportchefer tidigare, så nu har jag gjort en liten mix här. Det är några hockeyfrågor, men det är även en del inslag som kanske handlar om din journalistkarriär, så får vi se var vi landar här helt enkelt.
Ja, spännande.
Smeknamn?
Milla skulle jag säga. Det används inte så ofta, mest av barn som tycker att det är svårt att säga Camilla, då brukar det bli Milla.
Annars är det Camilla som
annars gäller. Är det Camilla, ja.
Det är ingenting på efternamnet Enström eller tidigare Nordlund?
Nej, faktiskt inte. Jag har haft ganska dåligt om smeknamn, tyvärr. Det hade varit roligt att ha haft något. Men nej, det har inte blivit det riktigt.
Mitt favoritsmeknamn, det är ju annars i handbollslandslaget, Andreas Nilsson. Hans smeknamn är Stycket.
Stycket, ja, den är ju härlig.
Jag tycker det passar för en handbollsspelare på något sätt.
Ja, men faktiskt. Det känns som så här robust Stycket. Liksom.
Exakt, och sen 6 meter också. Jag väger 110 kilo är 1,95. Jag tycker att det är väldigt kompatibelt.
Ja, faktiskt. Man skulle ha fått någon sån, men det känns som att jag hade varit så långt ifrån Stycket som möjligt. Jag är ju ganska kort i rocken. Så att, ja, äpplet kanske heter. Äpplehög.
Ja, vi får starta det smeknamnet här och nu egentligen.
Eller hur?
Ålder?
Jag är 32. Jag måste nästan fundera. Fyller 33 i höst.
Alltså jag måste säga, det känns som att du har hunnit med otroligt mycket.
Tycker du det? Ja, ja men vad kul. Jo, men det känns som att man har gjort en del. Men samtidigt så känns det... Jag har ju så svårt att tänka att jag blir 33.
Känns det gammalt?
Ja, lite grann. Fast jag har alltid varit en sån som har tyckt om att bli äldre. Jag har ofta varit liksom yngst i min klass när jag pluggade journalist till exempel. Och sen var jag liksom yngst på redaktionen. Och jag har gillat att bli äldre och kanske få mer erfarenhet och få lite mer pondus och livserfarenhet överlag. Så att jag har inget emot att bli äldre. Det var mer bara att jag reagerade på det. Vi satt faktiskt på en julfest tillsammans med Modo. Då det var Sandra Hedman som sa att Oscar fyllde 33. Och så tror jag att jag sa någonting. Ja, men jag fyller 32. Hon bara, vilket år är du född? Jag kommer inte ihåg exakt dialogen, men det var i alla fall att jag var 86. Och det är ju Oscar också. Hon bara, nej men då måste du bli 33. Och jag bara funderar, bara tog upp mobilen och liksom kollade. Ja, men just fan, jag blir 33.
Du vet att det är ett ålderstecken, va? Och glömmer bort hur gammal.
Ja, men kanske. Jag var helt chockad. Jag hade missat det där att jag redan hade fyllt 32.
Men din journalistkarriär, det är över ett decennium, va? Du har varit verksam i branschen.
Ja, det stämmer. Det är över 12 år nu. Jag kom in som 20-åring egentligen. Jag tror det var 20 när jag började sända nyheter på TV4 Umeå. Efter jag hade gått ut journalistlinjen då. Så att jag har hunnit bli... Många tror jag ser mig idag enbart som sportjournalist. Men faktum är att jag har jobbat med nyheter lika länge som jag har jobbat med sport. Så det var där jag började.
Vad är roligast skulle du säga? Är det att jobba med sport eller mer allmänna nyheter?
Alltså jag älskar sport. Jag spelade fotboll sedan jag var 5 tror jag det var. Och gick fotbollsgymnasium och allt liksom. Jag har varit en sporttjej. Men när jag började läsa till journalist så var det ju för att vara nyhetsjournalist. Och jag ville vara utrikeskorrespondent och hade liksom stora planer på det. Och jag tycker fortfarande att nyheter är otroligt intressant. Om du frågar min kära man så kan han gå i god för att jag ser väldigt mycket nyheter och nyhetsmorgon och så. Men det är klart att sport är ju mer ett, kanske ett intresse och en hobby, och det är roligare. Liksom. Det, jag brukar säga att det är ingen som dör i sport om man säger så. Peppar, peppar. Inte så ofta i alla fall. Som det här med nyheter är ju såklart mycket tyngre. Och det händer otroligt mycket i världen som inte är positivt. Så att sport är väl lite lättsammare om man får säga så.
När du sitter där och kollar på Nyhetsmorgon då, kan du tänka att ja, jag har faktiskt varit programledare för det där programmet.
Nej, det tänker jag inte så ofta på. Men det var jättekul. Det var verkligen en otroligt stor dröm att få vara det.
Det var någonting man kunde bocka av egentligen från listan.
Ja, men verkligen. Jag kommer ihåg när jag fick det där samtalet. Jag var ju jätteung, jag var kanske 26 då. Någonstans där omkring. Och de frågade om jag ville komma in först och testa då. Liksom. Det är det man får göra. Och det var som en typ idol audition kändes det som. Så samtidigt som jag var där så tog de in också två andra som testade. Och då fick man göra liksom ett provprogram eller en kort sekvens av det som de spelade in. Och sen,
i studion då?
Ja, precis. Och sen utvärderade de det. Och sen så fick jag möjligheten att sända då. Vilket var otroligt roligt. Det är ju liksom den perfekta mixen för mig. Med både nyheter och det är lite nöje och det är lite sport. Så att jag tycker fortfarande att det är ett av de absolut roligaste. Och ska jag säga att ett av de absolut mest utmanande programmen faktiskt att göra. För att det är så långt, så många olika ämnen och det är ju verkligen högt och lågt och många olika ämnen som man ska hantera då liksom. Tidigt på morgonen dessutom.
Fordon?
Fordon så kör jag en Tesla.
Oh, ja, intressant.
Jag vill ju gärna tro att jag är liksom en miljövän och jag försöker vara det så mycket jag kan. Sen så är det klart att det kanske inte går ihop med att flyga till Spanien, det är jag fullt medveten om. Men jag försöker göra det jag kan och jag älskar min Tesla.
Ja, jag har aldrig kört en Tesla, men det måste vara en rätt häftig upplevelse då, jämfört med en vanlig bil, om man ska jämföra med en diesel eller en bensinare.
Ja, men det känns ju bättre att köra den, till exempel så. Jag har ju min familj i Umeå, så jag åker in till Umeå rätt ofta. Och förut tycker jag ändå att man får ju lite dåligt samvete om man sitter och kör in bara för ett par timmar och sen kör tillbaka. Liksom. Men nu när man har Teslan så känns det ändå lite bättre. Sen finns det ju såklart mycket att säga om dem, till exempel att batteriet, framtagandet av det är inte så bra som det vore.
Det är väl kobolt som inte är särskilt bra, va? I det batteriet, va?
Ja, det är mycket möjligt och de säger att det är som, jag vet inte hur många varv runt jorden att ta fram det här batteriet. Samtidigt så tänker jag att för att produktionen av batterierna ska bli bättre så krävs det ju att det finns
folk köper elbilar.
Ja, precis, att det finns en efterfrågan och att man ligger på om att de ska ta fram det bättre. Men när jag liksom väl har då Teslan så tänker jag att det är lika bra att använda den och köra med den, för det sliter ju i alla fall ingenting på naturen.
Kompenserar du lite för Tobias Göran? Han har väl en pickup, ja. Jag förstått.
Precis, ja, vi brukar säga att vi går plus minus noll liksom. För han kör ju en väldigt stor bil som lever om mycket.
Klassiskt nordamerikansk kanske, ja, fick han med sig det därifrån?
Jag vet inte om det, jo, men det var nog därifrån han liksom fattade tycke för just den bilen, det tror jag. Han gillar sin Ford.
Tjänar mer än en riksdagsledamot, och då ska jag säga att arvodet är 65 000.
I månaden. Just nu är mamma ledig, så det gör jag definitivt inte. Då är det ganska skralt när man är mammaledig. Ja.
Din favoritplats?
Jag gillar ju Norrland och jag skulle säga, men där min familj och mina vänner är. Det låter jättetöntigt, men det är verkligen så.
Det, liksom. Det låter fint också.
Ja, men vad bra. Nej, men jag är liksom väldigt familjekär. Sen är det klart att jag älskar där vi bor. Jag älskar min morfar och mormors sommarstuga och jag älskar Spanien och där vi har hus där. Så att det finns nog mer än en favoritplats. Men summa summarum så är det nog där jag faktiskt har min familj och mina vänner.
Släkten och vännerna, de är väl utspridda längs E4 och kusten här, Övik, Nord, Maling och Umeå, va?
Ja, exakt så är det faktiskt. Jag har morfar och mormor och morbror ska jag säga, och kusiner i Nordmaling. Och så har jag då mamma och pappa och min syster och hennes familj i Umeå och lite släkt på pappas sida.
Kan du lite kort eller långt om du vill jämföra platserna du har bott på? Vi tar Umeå, Övik, Winnipeg, Stockholm. Mm. Du kanske har någonting att addera där. Det är de platserna jag vet om i alla fall.
Halmstad har
jag
också bott
också,
på.
Okay. Ja. Västkusten.
Ja, precis.
Vilken av kusten är bäst? Nu måste jag ju ställa den frågan som östkustare här.
Svårt. Nej, men jag trivs väl på den här kusten. Det gör jag faktiskt.
Mycket bra.
Ja,
mycket bra.
Jag känner mig ju väldigt mycket som en norrlänning. Och det gör väl att jag trivdes i Stockholm. Och jobbmässigt var ju Stockholm fantastiskt bra. Och enkelt och smidigt på många, många sätt. Men jag gillar liksom mentaliteten här uppe, och mentaliteten i Winnipeg tycker jag också var lite samma. Det, även om det var runt 750 000 tror jag det är, som bor där, så var ändå känslan av en småstad. Och de har ju också onekligen kallt klimat.
Ja, för det påminner lite om Örnsköldsvik, va?
Ja, men det gör väl det liksom. Och en arbetarstad. Men sen tycker jag Umeå till exempel, när jag bodde där så var jag inte kanske så fascinerad av den staden, men sen man har flyttat därifrån och sen man har sett annat så tycker jag att numera är en otroligt fin och bra stad, och den har vuxit jättemycket. Nu finns liksom det mesta som man vill ha, tycker jag, finns där.
Du försökte inte locka med ett hobby upp till Umeå istället för Viktor när ni flyttade hem?
Ja, nej, men det var ju det här med Modo då.
Okay.
som gjorde att vi landade här. Nej, men vi trivs båda två jättebra i Övik, och vi har ju som sagt vårt hus här. Så att även när vi bodde i Winnipeg så var vi ju här på somrarna.
Men hur många år blev det för dig i Winnipeg totalt?
Det blev 4 år om jag inte missminner mig. Men större delen av de åren så pendlade jag ju mellan Sverige och Winnipeg. Jag jobbade ju kvar på C-more som var min kanal då ganska länge. Och försökte så gott det bara gick kombinera med en karriär hemma i Sverige och att få vårt liv där borta att fungera. Så att det var mycket flygande fram och tillbaka.
Men hur lyckades du med? För jag kan bara tänka hur jag själv hade mått. Jag hade nog varit en levande zombie under de där åren.
Ja, det var jag nog också. Alltså helt ärligt så det gick ju liksom ett tag, men jag brukade skämta om det liksom, att jag pendlade ju som andra pendlade till jobbet, så pendlade jag ju liksom med flygplan. Ja, men resan tog väl kanske 20 timmar från dörr till dörr, och så var det 7 timmars tidsskillnad, och så fort jag landade på Arlanda så hoppade jag ju bara på ett nytt plan och flög till någon annanstans i Sverige, för då hade jag ju ofta en match att göra samma kväll utan att ha sovit på det dygnet man flög över natten och sådär. Så att det gick ganska mycket Celsius, ej sponsrat energidryck och
det är ju så ett pass intensivt matchschema, både ju men i allsvenskan, men kanske framförallt i hockeyn då. Fotbollsallsvenskan ska jag säga till de som lyssnar på det här, är en hockeypodd. Men hur kunde det se ut? Var du i Winnipeg i 4 dagar, sen hem till Sverige i 4 dagar, eller kunde det vara längre sträckor på, i de här länderna?
Ja, men jag försökte väl vara, och det stegrades väl upp liksom. Första året så kanske jag var över till Winnipeg bara 3 gånger, 4 gånger. Och sen blev det ju mer och mer såklart. Men då var det väl liksom att kanske jag var hemma 3 veckor, en månad. Och sen åkte jag över kanske 1 vecka, 2 veckor ungefär och var där. Och sen när jag var hemma så jobbade jag ju såklart så mycket som jag bara kunde. Och speciellt hösten och våren var ju extremt intensiva, eftersom jag gjorde både SHL och fotbollsallsvenskan, och de överlappar ju där. Så då var det ju mycket resande överallt i Sverige, och sen så fort man då var ledig så hoppade man på ett plan till Winnipeg.
Du pratade tidigare om insikten av att kunna jobba där man är. Det blev ju verklighet för dig under de sista åren i Winnipeg när du startade podcasten Vägen till toppen.
Ja, men precis. Ja, men det var väl liksom någon slags, jag insåg väl att jag kan inte fortsätta pendla som jag hade gjort. Det slet enormt mycket till den gräns att jag kände att fasen, jag måste ta en paus. Alltså min kropp sa rent fysiskt liksom ifrån på ganska många sätt, och jag försökte väl under ganska lång tid liksom sopa under mattan, men till slut så gick det som inte.
Alltså hur utbränd typ, eller hur?
Ja, men inte
hur
utbränd, men jag sov inte och hade konstant typ träningsverk i bröstet, som inte var träningsverk utan att det var liksom ett tryck över bröstet och hjärtklappning och liksom ganska många så här klassiska symptom på stress.
Varningstecken och varningsflagg verkligen.
Ja, så då tog jag ett snack med min chef och sa att jag behövde liksom få några veckor, då pratade vi om ledigt för att få landa lite grann och sådär. Men sen, ja, men någonstans så insåg jag väl som sagt att det inte gick att fortsätta resa så mycket fram och tillbaka. För det är klart, det går ett tag, men det blir ju otroligt slitsamt. Och då började jag spåna på den här idén om Vägen till toppen. Jag har alltid liksom i min sportjournalistik tyckt att vi ibland tenderar att vara ganska dåliga på att se personerna bakom spelarna. Det är lätt att bara snacka statistik och hur många mål och assist de har gjort, och ja, nu är de bra eller nu är de dåliga, men vi ser inte riktigt vad som finns där bakom. Och jag tror stenhårt på att liksom, desto mer vi vet om en spelare, desto intressantare kommer det bli att följa den personen. Och om vi då vet vad är det som har gjort att den här spelaren har tagit sig hela vägen, så kommer vi ha en helt annan förståelse för den på isen, och när det går bra och när det går dåligt liksom. Så då började jag spåna på den idén och pitchade in den för C-more då, som nappade. Så första året så gjorde jag den tillsammans med C-more, och då gjorde vi även en reportageserie.
Och för som jag har förstått det när jag har läst på här, så föddes idén när du bevakade VM och Gabriel Landeskog kom till det VM:et, och egentligen ingen gemene man i Sverige visste vem han var, eftersom att han hade haft hela sin karriär bort i Nordamerika, bortsett av första junioråren då.
Ja, men så är det ju ofta. De spelare som inte går via SHL eller tidigare elitserien hamnar tycker jag, ofta ganska mycket i skymundan för gemene man om man inte är superinsatt. Så när Gabriel Landeskog kom hem till det VM, det var, jag tror det var 2012, så var ju han liksom en superstor stjärna där borta. Men här hemma visste vi ju knappt vem han var, om man inte som sagt var väldigt insatt. För han hade liksom inte gjort någon säsong i
SHL. Man började vara en junkie för att förstå vem han var kanske.
Ja, men lite grann så. Och då väcktes den här idén liksom om att liksom lyfta fram våra stora stjärnor som är jättestora där borta men som kanske inte skrivs så mycket om här hemma, utan då är det oftast man kan läsa liksom hur det har gått i matchen som var under natten eller sådär. Så sen var det jätteroligt också att han var en av dem som var med i min podd då. Och jag tycker också att jag mycket med vad jag gör och vad jag är intresserad av, det är ju liksom att på något sätt kunna motivera och att få ta del av någons resa, någon som verkligen har lyckats, tycker jag är sjukt inspirerande. För alla i princip har ju haft motgångar, men det är ganska lätt att glömma bort det och bara tänka att ja, men de har glidit på ett bananskal och nu har de allt liksom. Men att faktiskt få höra hur de här killarna har tagit sig igenom många tuffa motgångar för att ta sig dit de är, och att de också har tvivlat, precis som man själv kan göra i sitt vardagsliv.
Då var du på toppen av din karriär.
Ja, men det kanske... Oj, vad svårt.
Och blicka tillbaka nu de här 12
ja,
åren.
Ja, precis. Oj, det känns ju...
Rika Gram sa när hon var med i podcasten att hon hoppas att det inte har hänt än, utan att det ligger framför henne.
Men så är det ju verkligen. Jag tror ju absolut inte att jag har nått min topp än, och det är väl kanske därför man också känner ett enormt driv att vilja göra mer, för man känner att man har så mycket kvar att ge på något sätt. Sen har man kanske såklart haft höjdpunkter i sin karriär, där till exempel Nyhetsmorgon var en, när jag blev värvad till Simor var en annan, och sen nu i fjol när jag fick göra OS var absolut också en sån höjdpunkt. Det var också en jättestor dröm för mig att få jobba med ett OS.
Och du ska lista en höjdpunkt då?
Men det går nästan inte. Jag tycker att alla liksom sakerna är roliga på sitt sätt. Men jag säger det den, som Erika kanske, att men jag väntar fortfarande på en ännu större höjdpunkt.
Hur skiljer det sig att arbeta mot hockeyspelare, skidåkare och fotbollsproffs? Är det samma Camilla Enström i reporterrollen, eller behöver du på något sätt anpassa dig?
Nej, men jag försöker väl vara samma oavsett vilken sport jag gör. Det bestämde jag också ganska snabbt när jag tackade ja till C-more, att jag ska liksom inte försöka vara en expert eller vara på något annat sätt bara för att jag kliver in då i en väldigt mansdominerad värld som SHL och fotbollsallsvenskan är, utan att mina styrkor är ju ändå liksom den jag är, och det är dem jag ska försöka jobba med. Till exempel, jag tycker att jag kanske ingen statistiknörd, utan jag är mer, tycker det är intressant med lite mjuka värden, att ja, men då kanske det är det jag ska fokusera på. Sen så är det ju väldigt olika kulturer inom olika sporter, där hockeyn är lite mer laid back. Det är lättare liksom att kanske komma lite närmare hockeyn. Om man tänker på de intervjuer som jag har fått göra inom hockeyn i Sverige, men bröderna Sedin till exempel, som är två legendarer i mina ögon, som liksom ställer upp på intervju och är supertrevliga, supertillmötesgående, och man tänker att man ska försöka intervjua motsvarande liksom lika bra spelare inom kanske fotbollens värld, så tror jag att det hade varit svårare.
Ska vi ta ett färskt exempel, Emil Forsberg kanske, eller Victor Nilsson Lindelöf, om vi ska prata stjärnstatus?
Ja, men precis, det finns en väldig skillnad inom kulturerna, det gör det absolut, och i liksom hela hockeyvärlden kontra hela fotbollsvärlden, där hockeyvärlden är mer öppen. Titta på NHL-sändningar till exempel, där får man komma in i omklädningsrummet efter matchen och spelarna ställer upp och svarar på frågor oavsett om det har gått bra eller dåligt. Medans i fotbollens värld så är det ju lite mer stängt.
Skulle du gå så långt och säga att det är mer arrogant inom fotbollen?
Jag tror att det var... Det var min för detta kollega Jens Fjällström som är fotbollsexpert som hade en teori. Jag lovar inte att det var han, men jag tror att det var han som hade en teori om att fotbollsspelare syns ju mer. De har ingen hjälm, de har liksom ingen utrustning, utan de som person syns ju mer och får mer uppmärksamhet. Jag tittar bara på deras frisyrer eller liksom deras tatueringar. Det är liksom...
Annars är ju hockeyfrisan legendarisk.
Ja, i och för sig. Det är sant. Den sticker ut. Nej, men, och hockeyspelare är ju liksom, de har sin utrustning och de har sin hjälm och sitt visir. Att de blir lite mer anonyma i och med det. Att det kanske är det på något sätt som har legat till grund till att det har vuxit fram lite olika kulturer. Jag vet inte, men det var ändå, jag tyckte det var en intressant teori.
Sen kanske globalt sett så är det en mindre sport också i ishockeyn, vilket gör att man behöver det mediala utrymmet. Ja. För fotbollen har ju sin historiska plats i mediebruset. Ja. Vilket hockeyn kanske har behövt kämpa mer för, och då har det varit mer öppet i den sporten.
Ja, men sen så följer man ju såklart efter de stora ligorna. Alltså tittar man på NHL så har de liksom sin policy med att de öppnar omklädningsrummen etc. Och att man får göra intervjuer med tränarna som alltid svarar liksom väldigt, oftast i alla fall ska jag säga, väldigt bra, och liksom de är väldigt tränade så. Medan sitter du på de Serie A eller La Liga eller Premier League så är det liksom inte lika öppet.
Och... Skräck exempel, det är väl Premier League faktiskt.
Ja, men eller hur? Där det liksom... Men de är väldigt stora stjärnor som kanske bestämmer sina regler lite grann själv. Och det är klart att det smittar ju av sig även till oss i Sverige. För alla fotbollsspelare tittar ju såklart på de stora ligorna. De allsvenska spelarna tittar där. Medan de hockeyallsvenska och SHL-spelarna tittar på NHL och kanske hur de beter sig.
Och mediebolagen här kanske också tittar på hur media i Nordamerika ser ut. Jag tänker att SHL och Hockeyallsvenskan har ju också öppnat upp sina omklädningsrum mer de senaste åren.
Ja, och det vet jag också ett exempel när jag jobbade på Simon, när vi ville sätta upp då kameror inne i omklädningsrummen för att vi skulle kunna sända ut en liten snutt. Allt handlar ju liksom om att komma så nära som möjligt lagen, och det är ju inte för vår egen skull egentligen, utan det är ju för tittarnas, för att alla de som följer lagen ska få komma så nära och känna att de får vara en del av det. Och det gick liksom rätt bra i hockeyn, men däremot var det betydligt svårare att få igenom det här med kameror i fotbollen.
Vilka är det som sätter sig emot det då?
Det är väl, antar jag, lagledningarna, och kanske beroende på vilken tränare och vad tränaren har för inställning till media, ofta.
Din största motgång?
Då måste jag ändå säga när jag drabbades av cancer. Det var definitivt min största motgång och största berget att bestiga.
Hösten, vintern 2016, du får beskedet.
Precis, 16-17 där.
Hur minns du när du får den nyheten?
Ja, då hade det ju liksom pågått i, tror jag, ett par månader att de liksom, jag hade en liten väldigt harmlös liksom knöl på benet. Och min syster var liksom på mig i flera månader och att jag skulle gå och kolla upp den där, och jag hittade på så mycket ursäkter till att inte göra det, för jag tänkte, ja men vad är det liksom? Men till slut så hade jag liksom inga ursäkter kvar. Så då tog jag väl tag i det där och började titta, och då liksom rullades ju någonting igång, att ja, men liksom först vårdcentralen och så skickade de vidare, och ja, visste inte riktigt vad det var, och, men hela tiden så tänkte jag nog ändå att det inte skulle vara något farligt liksom, tills liksom beskedet damp ner, och då hade det nog gått minst 2 månader av liksom lite olika undersökningar och sådär, och det kommer jag ihåg jätteväl. Jag var i Winnipeg då, och satt vid köksbordet när Tobias lagläkare ringde och berättade att man liksom hade fått svar på proverna då, och att det visade att det var cancer.
Vad hände i huvudet då? Liksom, var for tankarna någonstans?
Det är ju som en matta som rycks undan för en. Jag har alltid liksom, känt mig ganska stark, och liksom sommaren innan hade jag sprungit Stockholm Marathon. Och tänkte ju att den där knölen var liksom för att jag hade sprungit mycket, och alltid känt mig ändå också lite så här odödlig, att man hör om hemska saker som händer, men det kommer aldrig att hända mig eller min familj, och vi har liksom peppar peppar varit väldigt förskonade från den typen av händelser, och så plötsligt händer det. Och jag var liksom, jag var 30 år, jag var så här mitt i livet. Vi höll på att planera vårt bröllop. Jag hade precis dragit igång vägen till toppen som jag liksom ändå hade jobbat länge för att få igenom. Och så händer det där som inte kunde hända. Och då blir man ju plötsligt väldigt dödlig, känner man ju sig. Det var tufft.
Det var en sällsynt cancerart också. Mm.
Jättesällsynt och jätteovanlig. Och jag fick ju träffa en specialist på Karolinska, men de missade det ju där.
Okay.
Så att det var därför det uppdagades först i Kanada. För att jag fick ju klartecken att åka tillbaka till Kanada.
Men du blev undersökt i Kanada, i Winnipeg också, av deras lag.
Ja, för att när jag kom tillbaka till Winnipeg efter att liksom undersökts här hemma i Sverige och inte riktigt fått något exakt svar på vad det var, så kände väl både jag och Tobias att ja, men vi ville ha en second opinion liksom. Och då Pete, Winnipegs lagläkare, var ett jättestort stöd liksom, och han ordnade med alla tänkbara undersökningar liksom på en gång, det man, och gjorde de undersökningar som man borde kanske ha gjort i Sverige egentligen, om man ska vara ärlig.
Hur kunde Karolinska missa det?
Ja, det är en mycket bra fråga. Men det var väl kanske lite nonchalans att jag var så ung och det var en sån ovanlig typ av cancer. Man trodde liksom inte, och man gjorde kanske inte de, eller man gjorde inte de undersökningar som man borde ha gjort för att säkerställa att det inte var det.
Vad fick du för förklaring då när du fick grönt ljus att åka tillbaka?
Nej, men att man inte kunde se att det var uppenbart farligt. Det var liksom formuleringen. Och då vet jag att jag frågade min läkare, men kan ni se att det är uppenbart inte farligt?
Mm.
Och det kunde jag ju inte svara på. Och det var väl det som gjorde att jag kände så här, nej, det här är jag liksom inte nöjd med.
Var det en varningsklocka ringa i bakhuvudet?
Ja, att, men, ja här... faktiskt. För att min läkare på vårdcentralen då, hon hade slagit på liksom stora trumman när hon fick provresultaten innan hon skickade mig vidare. Så hon var liksom att ja, men det är väldigt, väldigt ovanligt att det är det här, men om det är det så är det liksom bråttom, så du får inte åka till Kanada. Och liksom Tobias flög hem, avbröt säsongen där och flög hem. Och liksom några dagar senare fick vi tid på Karolinska liksom.
När du fick beskedet i Winnipeg och det hade på något sätt landat, kunde du känna en frustration och irritation riktad mot Karolinska att de var så pass nonchalanta?
Ja, men jag tror att det kom nog senare. Då var man ju liksom så uppe i allting, men det har väl varit något som man har tänkt många gånger i efterhand. Det kändes lite som att de gamblade med mitt liv. Jag vet att de inte gjorde det, men det var den känslan man fick, att de var så pass nonchalanta. För även om det är ovanligt så kan det ju uppenbarligen hända, för det hände ju mig. Och framförallt kände man väl att man inte vill att det ska hända någon annan, för jag tror att det är ganska få som kanske har möjlighet att få liksom ett annat utlåtande från en annan läkare. Det är ju väldigt ovanligt att man gör det i Sverige. Och jag hade ju extremt tur att jag kom till Kanada då, och att Winnipegs läkare då kunde hjälpa mig och liksom att jag fick göra undersökningarna där. Och jag har ofta tänkt på att det är nog många som inte hade haft den möjligheten. Och hur hade det då gått liksom?
Berätta om vägen tillbaka.
Vägen tillbaka, jag tror att... jag bestämde mig liksom väldigt, väldigt snabbt. Ja, men så här, att jag hade två alternativ. Att antingen så kunde jag lägga mig i sängen, dra ner rullgardinen och dra täcket över huvudet och bara vänta på bättre tider. Eller så kunde jag se till att göra någonting bra av den här förjävliga upplevelsen. Liksom. Och då bestämde jag mig i princip samma dag för att om jag nu har fått den här sjukdomen så ska jag se till att ge den en jävla match. Så jag startade min insamling tillsammans mot cancer.
Var hittar du den inre styrkan?
Oj, det vet jag inte. Jag tror att det är något man bara har liksom, eller liksom något man bara känner, att jag blev liksom förbannad och tänkte att jag vägrar att låta det här vara en becksvart period i mitt liv. Att när jag tittar tillbaka på det här så kommer det bara vara ett mörker och det kommer inte ha gett varken mig eller min familj någonting. Och då tänkte jag att nej, då ska jag se till att den här upplevelsen liksom ändå kan ge någonting för både mig men också för andra liksom. Så då, ja, men då startade jag den här insamlingen och det blev ju liksom som ett jobb egentligen, vilket var skönt för det tog ju lite grann fokus från min egen sjukdom. Det kändes ju som att jag hade ett större mål på något sätt. Och så bestämde jag mig också ganska snabbt för att fullfölja min podd- och reportageserie där, Vägen till toppen, och fortsätta jobba med den. Att inte låta liksom sjukdomen ta det ifrån mig på något sätt.
Hur behandlades du? Var det operation, strålbehandling? Eller
ja, precis.
Det var både?
Ja, så jag opererades och sen så gick jag i 6 veckor varje vardag på strålbehandling.
Hur var det att göra det som 30-åring? Som du var inne på tidigare, ja. Det är väl då man känner sig odödlig. Man har allting framför sig på något sätt och man tänker framtid, framtid, framtid.
Ja, men det var ju såklart jättejobbigt. Man kom till det där väntrummet varje dag och insåg varje dag att man var den yngsta som satt där. Men där var ju...
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Tobias ett jättestort stöd liksom, han följde ju med varje gång, liksom varje dag han bara var hemma och var väldigt duktig på att få mig på andra tankar liksom, att ja, men prata om annat eller skämta eller skoja eller vad som helst, så att man inte, annars är det ju ganska lätt att man dras ner i de där mörka tankarna, men att skaka av sig det istället ganska fort när man kom därifrån.
När blev du friskförklarad?
Ja, alltså det där, man blir ju som inte riktigt friskförklarad först efter väldigt många år. Jag går fortfarande på kontroller regelbundet. Jag vet inte exakt hur många år det är innan de... Jag tror att om det är kanske efter 10 år de säger att man har samma risk att drabbas som alla andra. Men det är klart att risken att få tillbaka det minskar ju efter desto fler år som går.
Men här idag, sommaren 2019, är du frisk?
Ja, det är jag, absolut. Och det är liksom det jag fokuserar på. Det går som inte heller att oroa sig vad som eventuellt komma skall, utan istället får man liksom fokusera på vilken tur man hade och att det gick så bra som det gick och försöka göra det bästa av det.
Du nämnde ju din insamling till Cancerfonden. Mm. Jag minns ju vilken, ska man kalla det, explosion det blev då, att alla ville stötta och bidra. Det var ju så många profiler som skänkte pengar. Och Patrik Laine var med, minns jag, på den där insamlingen också. Vad har den landat i och hur mycket pengar är det som har samlats in totalt sett?
Jag tror att den är uppe i drygt 800 000. Någonstans där omkring, om jag inte missminner mig. Och det var ju helt fantastiskt. Jag hade aldrig i mitt liv kunnat tro att det skulle få det genomslaget. Och det var ju verkligen något som rörde en till tårar i ärlighetens namn. Att så många, ja, men ändå slöt upp och engagerade sig. Och liksom, det är ju den största kramen man kan få någonstans.
Nej, jag behöver inte ens komma ihåg öppettiderna. Är jag vaken så har de öppet.
ICA Kvantum Nacksta. Lite öppnare.
Den frågan hatar du när journalister ställer?
Den frågan hatar jag när journalister ställer. Alltså den här, hur känns det, är ju en väldigt klassisk fråga. Men det kan, jag tycker ändå att den kan vara befogad ibland. Så.
Den har fått orimligt stora proportioner hat, kan jag tycka. Ja. Alltså, eller den har häcklats, den frågan. Jag tycker att den, som du säger, i många stunder kan vara rimlig att ställa.
Ja, men för någonstans så handlar ju sport ändå om känslor. Och oavsett om man har vunnit eller förlorat, så är det ju ganska relevant att få veta hur den här spelaren eller tränaren faktiskt känner i den stunden.
Och det kan ge ganska uttömmande svar också.
Ja, men precis. Så att jag ogillar nog mer frågor som är kanske så här... Ja, men inte vet jag, hur tänkte du när du missade bollen? Ja, alltså...
Men jag tror detaljfrågor inte... som inte spelar så stor roll.
Ja,
eller?
Men alltså som man kanske inte heller kan styra över, tänker jag. Så här att, ja, det var ett misstag. Vad ska jag säga? Liksom, det var inte menat. Eller bara frågor som är, som inte är frågor, skulle jag säga.
Påståenden.
Ja, som är påstående. Det tycker jag också är en sån där sak som jag tycker att vi sportjournalister kan bli bättre på, att faktiskt ställa öppna frågor. Inte... ge ett resonemang och sen bara vilja ha det bekräftat mer eller mindre av personen man intervjuar.
Kanske ta ett steg tillbaka för att de ska få stå i rampljuset.
Så har jag alltid tänkt i alla fall, att ja, men de som slår på den här kanalen för att se den här matchen, det är liksom inte mig eller min analys de är ute efter, utan det är ju faktiskt spelaren eller tränaren, och jag ska bara vara den som är länken där emellan. Ja, jag tycker att ibland kan det nog bli lite för mycket, att man kanske tar, man lägger för mycket liksom, man vill visa sig duktig helt enkelt. Alltså inför en match så läser man ju på enormt mycket och förbereder sig enormt mycket liksom. Och jag tror att det finns en risk i att man vill få ut allt det där man har läst på för att liksom visa sig själv lite duktig ibland.
Framförallt nu när jag tycker att man ska vara sitt eget varumärke också.
Ja, så är det.
Att man vill hävda sig på den stora scenen.
Ja, men så är det ju definitivt. Och där har det ju liksom varit en liten kulturkrock för mig som kommer från nyhetsvärlden, där man ska vara så liksom nästan neutralt som möjligt, för det handlar bara om nyheterna och du som person är ju helt ointressant. Till att när man dels kom in på Nyhetsmorgon och sen när man gick över till sportens värld, så vill de ju ha profiler och de vill att ens egen person ska lysa igenom. Så, vilket ju är kul, men det kan också bli fel om det blir liksom för mycket. Man måste ändå komma ihåg att det är varför folk ändå slår på, tänker jag.
En okänd talang.
Alltså jag vet inte om det är någon talang. Nej, det är nog inte. Men jag gillar att baka till exempel. Tycker jag är väldigt roligt.
Jag har insett att det är lätt att sympatisera med personer som är duktiga på att baka.
Jaså, ja.
Ja, men det är en värdefull och tacksam egenskap att ha på något sätt.
Ja, så kan man ju alltid muta folk med lite kakor. Det är ju jättebra.
Ja, exakt.
Nej, men det tycker jag är kul. Baka. Nu har jag också så här på slutet bakat utan socker. Jag och min kollega Tommy Åström, som jag gör Sporthuset podcasten med, gick ju in i ett sockerlöfte tillsammans, att vi inte skulle käka något socker.
Detox,
precis. Vi båda är ju sockerjunkies liksom. Så då, för att komma runt det här då, så fick jag experimentera med att baka utan socker, för att ändå få i mig någonting som kunde motsvara typ en kaka.
Nu är vi ju på ett sidospår här verkligen, med tanke på att det är en hockeypodd. Men har du någon rekommendation när det kommer till att baka? Är det någonting som inte innehåller socker som du verkligen tycker om?
Ja, alltså jag har gjort Snickers-rutor med sockerfri choklad.
Och det blev gott.
Alltså jäkla gott. Ja, de smakar ju typ som vanliga Snickers-rutor. Så det kan jag rekommendera. Att bara byta ut... chokladen mot sockerfri choklad, byta upp sirapen mot vad heter det? Agavesirap tror jag, som ska vara en nyttigare variant. Det är ju fortfarande sött liksom, men jag tänker att det kanske ändå är lite mer naturligt sött.
Drömmen nu är ju om någon lyssnare står och bakar just de Snickers ut och lyssnar på det här. Det är samklang.
Ja, de vill jag få lägga ut receptet på min Instagram eller något.
Jag får göra så. Ditt bästa icebreaker knep
Oj, jag vet inte om jag har något jättebra, men jag tror att, men att bjuda på sig själv liksom är väl alltid bra. Att alltid inte behöver vara liksom för perfekt, säger jag som är perfektionist i fingertropparna. Ja, det skulle väl vara det då kanske.
Att lämna ut sig själv i en konversation helt enkelt.
Ja, men jag tror det lite grann. Alltså, ja, men typ, om man gör intervjuer till exempel, så handlar det ju väldigt mycket om att bygga förtroende. Att om dels jag kan kanske dela med mig av något som är mitt, så kanske personen känner sig att den har mer förtroende. Och också tycker jag är jätteviktigt att respektera när folk säger att det här vill vi inte att du går ut med. Det har jag varit väldigt noga med under min karriär. Att det är klart att man ibland pratar med tränare eller med spelare som kanske har berättat någonting, men sen sagt att så här är det, men vi vill inte att ni går ut med det. Och då tycker jag att man ska respektera det.
Den balansgången att inte få vara för nära de du ändå granskar och utvärderar. Mm. För det är ju trots allt i din arbetsuppgift som journalist. Hur har du klarat av den? Hur svårt är det liksom i vardagen, i ditt jobb, att inte bli för nära?
Ja, men det är klart att det kan bli svårt, och kanske hade varit svårt om jag hade jobbat till exempel nu då med Modo när Tobias spelade där, eller om jag jobbade skulle granska Winnipeg när han spelade i Winnipeg. Men det har jag liksom sett till att aldrig göra. Och också till exempel när jag har gjort mina intervjuer till Vägen till toppen, så har jag liksom inte gått via Tobias för att få kontakt med de här spelarna, utan att för mig har det varit viktigt att vara min egen person. Och liksom jag ändå jobbat länge och hårt för att ta mig dit jag är och liksom bygga kontaktnät och så vidare. Och där tror jag att jag tycker inte att det har varit så svårt. Sen såklart typ när jag jobbade på Simor till exempel, så är mitt jobb inte att granska klubbarna eller spelare på det sättet, utan vi ska ju liksom skildra matcher. Så det blir sällan en konflikt, känner jag.
Nu har ju du varit en medieprofil under många år, men kan du någon gång ha känt att du har blivit förminskad till Tobias Enströms fru?
Inte direkt, det tror jag inte. Jag tror att det är klart att det kanske säkert finns folk som tänker så, men jag hade ändå tror jag jobbat så pass länge innan, och vi träffades inte via sporten på det sättet, så att jag tänker mig ändå att vi är två skilda personer, och vi har också varit ganska noga med att hålla vårt privatliv privat. Och innan vi skulle träffas till exempel, så jag är ganska tydlig med att säga till i förväg att jag ställer upp på intervju om det liksom handlar om mitt yrkesliv eller så, men
man kanske ska säga Tobias Enström, Camilla Enströms man.
Ja, exakt. Det tycker jag vore väldigt bra 2019. Nu är det dags.
Exakt.
Jo, men lite grann så är det väl. Men det är klart att sen tror jag alltid man får jobba med folks fördomar. Att det finns ju väldigt begrepp att vara en hockeyfru till exempel. Men jag tänker att de som tänker så säger väl kanske mer om deras världsbild än min egen. Jag vet liksom vilken person jag är, och jag vet vad jag har gjort och vad som liksom är viktigt för mig.
Du pratar om att du gick in i en mansdominerad bransch, och det måste man ju insatt säga att du gjorde med tanke på SHL och Allsvenskan. Det har varit män som bevakar män. Har du fått motstå någon form av kritik som kanske en manlig kollega inte hade fått?
Ja, men jag tror att kvinnor överlag i sportvärlden granskas mycket hårdare. Skulle jag säga fel på en spelares namn till exempel, så skulle jag ju direkt få höra hur okunnig jag är, medans titta på Leif Bork är ju expert på att säga fel namn till exempel, men det är ingen som ifrågasätter hans kompetens för det, så är det väl lite grann. Men även där vet jag att jag liksom tänkte för mig själv när jag tackade ja till Simor att inte lägga energi på vad andra tycker och tänker om att jag är en kvinna i den här världen, utan bara fokusera på varför jag är här och vad liksom vad jag kan. För det är klart fasen att man får höra ganska mycket liksom, och framförallt så ifrågasätts ju ens sportintresse konstant. Jaha, men Gillar du verkligen fotboll? Är du intresserad av hockey?
Du kan få de frågorna fortfarande.
Ja, men absolut. Och jag vet inte hur många gånger jag har varit på olika arenor och folk har frågat om jag liksom är sminkös till produktionen. Och det är klart att det skulle de ju inte fråga Björn Oldén om han var där som sminkös. Liksom. Utan det är för att man då är kvinna. Men återigen, jag har alltid tänkt att det säger mer om dem än vad det säger om mig. Och liksom, ja men verkligen så här, bestämt mig för att jag lägger ingen energi på det. För det är inte mitt problem egentligen.
Har du märkt av någon kulturförändring? För känslan är väl att mediehusen börjar plocka in kvinnor som programledare, reportrar, kommentatorer och experter. Att det blir allt vanligare.
Ja, men det tycker jag absolut. Och titta nu på TV4 och C-mors VM-sändningar till exempel. Då sitter de tre kvinnor i studion. Så tror jag inte att det var förut. De sänder VM-matcherna på huvudkanalen TV4, även när det kanske inte bara Sverige som spelar, vilket också är en stor skillnad som har hänt bara nu. Förut så var det ju lite grann så här att hade man en profilerad kvinna på redaktionen så var det liksom, då var kvoten full, kunde jag känna. Nu ser man ju fler och fler får plats och tar plats och gör det förbaskat jäkla bra.
Jag kan uppleva ett paradigmskifte där också, att kvinnor bevakar män. Förut kanske var kvinnor som bevakar kvinnor, men Hanna Marklund sitter som expert tillsammans med Lasse Granqvist när herrarna spelar. Maria Roth kommenterar och är expert när Tre Kronor spelar.
Ja, men det är ju jättepositivt och det är ju egentligen fascinerande att det ska ha krävt så här lång tid innan det börjar hända. När Lena Sundqvist gick in som expertkommentator på C-more så var väl hon en av de första, tror jag, på tv att kommentera herr hockey.
Och det sker säsongen 18-19.
Ja, men precis. Och det är ju jättemärkligt. Men jag tänker också att istället för att bli förbannad över att det har tagit så lång tid, så tänker jag att man får vara positiv över alla steg, framsteg som görs, samtidigt som man såklart är medveten om att vi har väldigt långt kvar att gå innan kvinnorna tar samma självklara plats som männen.
Den personen intervjuar du helst?
Ja, men Sedin-bröderna ser jag jättemycket upp till. Jag kommer inte ihåg om det var Danne eller Henke som sa till exempel en sån sak att när man tittade tillbaka på deras karriärer så ville de inte bara att man skulle se vad de har gjort på isen, utan faktiskt komma ihåg att de hade varit bra personer och samma personer som när de en gång klev in i den världen. Och det tycker jag säger en hel del om deras karaktärer. Ödmjuka spelare överlag intervjuar jag helst.
Finns det någon person eller idrottsprofil som du har liksom inte tyckt om att intervjua? Någon som har varit svår eller kanske till och med lite avvaktande? Eller?
Jo, men så, det finns det ju såklart. Men jag tror jag skulle skjuta mig själv i foten om jag, foten om jag hängde ut dem. Men det är klart att det finns idrottare som är betydligt svårare, som är mer stängda och som har inget intresse av media. Och det får man ju till viss del respektera, samtidigt som man måste också förstå kretsloppet lite grann. Liksom. Som jag nämnde tidigare, det är inte så att jag ställer frågan för min egen skull, utan jag ställer ju frågan för att det är intressant för alla de som följer den här idrottaren. Och det tror jag att man behöver komma ihåg. Och det handlar ju också om sponsorer. Det krävs för att få sporten att gå runt. Och då behövs det en bevakning runt om för att locka intresse.
Hur ofta äger det här samtalet rum hemma hos familjen Enström?
Extremt sällan faktiskt. Vi eller tänker du om att ställa upp på intervjuer? Ja,
nu vet ju kanske att Tobias inte är i media så ofta, men jag tänkte mer liksom det journalistiska, som du sa, kretsloppet, att man på något sätt ger och tar.
Ja. Jo, men det har jag nog nämnt några gånger. Det har jag nog absolut gjort. Så, men generellt så pratar vi väl väldigt lite jobb hemma. Liksom. Att vi försöker hålla oss ifrån det, tänker jag. Att liksom hemma är vi bara Camilla och Tobias utan yrkesroller. Nu ringer han här för övrigt också.
Men ni kan prata om båda sidor på något sätt.
Jo, men det kan vi.
Absolut. Att svårigheter och fördelar
absolut,
man har.
Absolut. Och det är klart att när Tobias till exempel tackade ja till att bli kapten i fjol, att han var fullt medveten om att det skulle krävas att han gjorde betydligt mer intervjuer än vad han har gjort tidigare. Och köpte det. Så att ja.
Ett uppdrag du aldrig glömmer?
Ja, men det var väl OS då. Det var ju helt makalöst att få göra det. Otroligt stort organisatoriskt. Vi var en stor produktion som åkte ner. Och också som jag nämnde tidigare, en jättestor dröm för mig att få jobba med ett OS. Så att det var... Ja, det var magiskt. Och sen det sättet det startade på också. Jag bevakade ju längdtävlingarna. Och Charlotte Kalla var ju stor favorit inför första loppet. Och hon mäktar med det och tar guld på första distansen. Det liksom kickade igång OS på ett väldigt bra sätt.
Hur fungerade det när Discovery plockade in dig? Skriver man ett korttidskontrakt över ett mästerskap eller en turnering då? Eller är det över en säsong?
Det kan man nog göra olika, men jag skrev på bara för att göra OS då. Så att jag skrev ett kontrakt som sträckte sig över det och som började då ett tag innan för förberedelser och sådär.
Just OS i Pyeongchang, jag var ju där och bevakade hockeyn och curlingen. Och man har ju pratat om OS-bubblan för idrottarna.
Ja.
Men kunde du förstå det begreppet som journalist också, att man går in i en viss bubbla under några veckorna?
Ja, men så är det ju, absolut. Alltså, man vet ju när man åker dit att man åker dit av en enda anledning, och det är för att jobba. Så det är det man gör under hela, jag tror jag hade en ledig dag på, det var väl drygt en månad som jag var iväg, för jag var i Japan först då på deras längdåkarnas förläger. Så att man äter, sover, jobbar. Men det är ju, jag tycker att det är jättekul. Jag älskar att få snöa in på någonting, och sen så gör man det fullt ut under den perioden, och sen kan man med gott samvete ta lite ledigt efteråt.
Vilka tror du att du kommer jobba för härnäst? Är det C-more, Discovery eller något helt annat mediehus?
Oj, ingen aning. Det är en bra fråga. Just nu är jag som sagt mammaledig och försöker njuta av det så mycket jag bara kan. Och sen får jag se lite grann. Jag har sagt det att jag ska försöka att inte stressa tillbaka, utan att ändå njuta av den här tiden, för den är så jäkla kort. Och sen får man se vad som händer när det är dags att komma tillbaka. Och det beror ju mycket på, när man jobbar med sportens värld så är man ju mycket styrd av rättigheter, såklart, vilka rättigheter olika kanaler har och vad de behöver för folk utifrån det. Så vi får se.
Ditt största journalistiska dilemma?
Jag vet faktiskt inte. Jag är ju en sån person, det är inget dilemma, men något som jag tycker är, kan tycka är lite jobbigt, det är att ringa upp folk. Så jag är, ja, det som jag inte känner, eller för att boka en intervju till exempel. Så det kan jag tycka är lite småjobbigt. Och sen dilemmat kan nog vara att jag gärna såklart vill fråga kanske personliga frågor, men jag samtidigt vill jag inte inkräkta på deras privatliv för mycket. Så det kan nog vara ett dilemma, att få den jag intervjuar att vara personlig, samtidigt som man inte vill kliva någon på tårna eller att någon ska känna att man går för mycket in på det privata.
Hur lyckas man då?
Hur man lyckas? Ja, jag har nog lyckats genom att ställa lite för fega frågor, tror jag, om jag ska vara ärlig. Jag tror att jag tenderar att bli lite för safe ibland. Jag tror att jag skulle säkert vinna på att ibland kanske våga ställa de där frågorna. Men ja, ibland håller jag mig nog lite för safe.
En klubb du inte gillar?
Oj, en klubb jag inte... Jag tror inte jag har någon klubb jag inte gillar, i ärlighetens namn. Inte som jag kan komma på. Jag tycker att de flesta klubbar är liksom väldigt bra att jobba med ändå. Sen är det klart att det finns de som är lättare eller svårare. Men jag har ingen som jag ogillar på något sätt.
Hur är din relation till Björklöven? Som sagt, du är från Umeå, men det är också Modos största antagonist.
Ja, det var ju jätteroligt förra säsongen när de möttes i premiären i Umeå. Jag var där med min kära familj och kollade på matchen, och Modo vann dessutom. Ja, men alltså när jag var mindre, eller mindre, när jag var yngre, så tittade jag på deras matcher. Jag kommer ihåg att jag stod liksom på ståläktaren där när jag var i tonåren och sådär.
Medlem i Green Devils alltså.
Inte riktigt så långt, kanske inte ska dra det. Men nej, idag har jag väl ingen jätterelation till dem. Däremot så har jag alltid tyckt att det är roligt när det går bra för Norrlandslagen, och jag tycker att vi behöver Norrlandslag i högsta serien, både vad det gäller fotboll och hockey. Och det är ju kul när Modo och Löven möts, och det hade ju kanske varit ännu roligare om de hade fått möts i SHL.
Ett val du ångrar. Det är en otroligt bred fråga.
Ja, ett val jag...
Det kan ju vara personligt eller journalistiskt. Det är,
ja, precis. Ett val jag ångrar. Jag tänker att... jo, men det har jag nog. Det kanske var... det var nog när jag faktiskt inte... tog en konfrontation som jag borde ha tagit, som jag tror kostade mig en tjänst.
Okay.
Det grämmer mig att jag faktiskt inte tog upp där och då och tog striden lite grann.
Nu, du gör ju en nyfiken nu, ja. När du säger A, kan du säga B?
Nej, jag ska. Jo, men det skulle jag kunna, men jag känner att jag ligger lite lågt med det. Men det är väl något som också som man lär sig desto äldre man blir, att men både välja sina strider, men också kanske att man får ju såklart mer skinn på näsan och vågar kanske stå på sig mer idag än vad man gjorde när man var ny i branschen. Då ville man ju liksom mest bara ha ett jobb och vara glad och tacksam för det, och ville helst bara flyta med så att säga.
Hade du tagit den fighten idag?
Definitivt, det hade jag gjort.
Nu sitter man här och verkligen funderar på vad det kan vara.
Ja, men det var det. Ja, men det ja, alltså, och jag anledningen att jag inte vill hänga ut, för jag vill heller inte men jag är inte,
du vill inte bränna broar för framtiden kanske?
Nej, eller? Inte det tror jag, men jag är inte den, jag gillar inte att skapa heller rubriker. Det är därför jag tycker att det ibland kan vara jobbigt att ställa upp på intervjuer, för man vet inte, man tappar liksom kontrollen över hur det kommer att vinklas eller vad de kommer att dra på och sådana saker. Jag pratar som sagt jättegärna om mitt jobb liksom, men jag kan tycka att det är lite jobbigt när det är om mig som person, är mycket mer obekväm och sådär, och är inte bekväm att liksom läsa om mig själv i tidningen riktigt.
Hur fungerar det? För som, jag menar, i din roll så måste du ändå stå framför kameran och på något sätt ändå gilla det, men ändå inte tycka om att läsa om dig själv. Det är lite motsägelsefullt på ett sätt.
Ja, men precis. Jo, men jag tror att jag gillar att stå framför kameran och liksom få... Jag har alltid älskat att få berätta en historia. Det är väl där det, liksom, det är därför jag blev journalist, och det är det som allting grundar sig i. Och när jag står framför kameran så handlar ju det ändå om att jag berättar om någon annan, eller förstår du vad jag menar? Jag förmedlar en historia. Historien handlar inte om mig. Jag tror att det är det som gör den stora skillnaden. Jag kan tycka att när man... Det är klart, är det någonting positivt i tidningen, ja, men då är det väl roligt. Men, jag kan tycka att det är jobbigt att... det är ovant, ska jag säga, att få uppmärksamhet... kring mig som person, eftersom också jag kommer från nyhetsvärlden där ens person var totalt oviktig, eller vad man ska säga, till att liksom har halkat in i en bana där det han liksom, där man, kanalerna vill liksom bygga profiler, och då ska du helst du ska finnas på sociala medier, och du ska
skapa
helst
en
vara
plattform,
ja, precis, och du ska helst vara ganska öppen och så. Och jag gillar öppna människor när jag intervjuar, så att det är också en konflikt i mitt huvud, för jag känner också att jag kan inte begära att andra ska öppna upp sig om jag själv inte gör det. Så att det är, ja, nej, men det är en
Är det tufft eller svårt eller är det kul att vara en offentlig person, du Tobias och er dotter Livia?
Men alltså jag ser mig inte som en offentlig person. Jag vet inte om Tobias heller gör det. Alltså jag tror att vi är väldigt så här vanliga.
Men jag tänker att det är ändå Modos kapten och ja. Du som person som har jobbat för stora bolag.
Ja, ja men jag tror att det ja, alltså så är det ju. Men jag tror ändå att jag ser mig inte som det liksom. Ja, nej, jag tänker att jag har ändå, det är liksom mitt jobb. Så att det är ju, tänker jag, inget konstigare eller märkvärdigare än ett annat jobb. Det är bara att man råkar vara på tv liksom. Men det är ändå fortfarande inom en så pass smal bransch eller om man ska säga. Så det är inte så att jag går på stan och folk känner igen liksom, utan jag känner mig väldigt ja, icke-offentlig.
Hur mycket pratar du och Tobias om det uppdraget han har som kapten och det han ska representera?
Nej men inte så mycket, alltså han vet vad som förväntas och vad som krävs av honom, och det är klart han har varit borta i Nordamerika under väldigt, väldigt lång tid och haft många väldigt duktiga kaptener som i sina lag, så att jag tror att han har nog bättre koll på det. Jag kan liksom inte komma med några riktiga tips tror jag.
Det vill du helst förändra med ishockeyn?
Men det skulle nog vara att den blir mer inkluderande på alla plan. Alltså både vad det gäller att inkludera barn och ungdomar oavsett ekonomiska förutsättningar eller bakgrund. Och det försöker ju vi lite grann med Tobis Hockey Kids.
Att, tänkte faktiskt komma in på det.
Ja, att liksom ge möjligheten till alla att få testa på ishockey även om man kanske inte kommer från en hockeyfamilj eller man kanske inte har pengar över till att gå och köpa en splitter ny utrustning, att man ändå ska få testa på och liksom, ja, men känna den gemenskapen. Och sen att göra hockeyn mer inkluderande vad det gäller, ja, men olika kön. Att både män och kvinnor ska ha en lika självklar roll inom ishockeyn. Så ja, mer inkluderande tror jag.
Tobis Hockey Kids, det projektet lanserades ju den gångna säsongen.
Precis.
Är det en tanke att ni ska fortsätta med det?
Absolut. Vi håller på tillsammans med Modo att spinna planer inför nästa säsong. Och tanken är att det ska få rulla vidare och växa är ju förhoppningen. Att kunna ge ännu fler barn och ungdomar chansen och även kanske utöka det till att liksom göra A-lagsmatcherna mer tillgänglig för barn och ungdomar och sådär. Så det, ja, men det är något som både jag och Tobias brinner jättemycket för. Att, som Tobias som uppväxt med att liksom, spela hockey på uterink. Eller men du vet, den här spontanidrotten. Det är väl det någonstans vi vill liksom främja. Att skapa möjligheter till det. Även om man kanske inte tillhör någon klubb.
Då ska ni tillhandahålla gratis utrustning och ledare, tanken till barn.
Ja, precis. Och där gjorde vi ju i fjol tillsammans med Modo som sagt. Och köpte in ett massor med utrustning och sådär. Så att det finns liksom redan. Så nu ska vi väl bara då spåna på vilka tillfällen och som sagt hur vi kan kanske utöka det ännu mer. Och, ja.
Var kommer samhällsengagemanget ifrån?
Jag tror att vi båda kommer från väldigt vanliga familjer. Och jag tror att vi båda också liksom brinner för att men ge tillbaka lite grann och är fullt medvetna om att vi har fått möjligheten att leva liksom ett väldigt privilegierat liv och att alla har inte det och alla barn har inte det. När jag växte upp så hade jag inte möjligheten att hålla på med vilken sport jag ville eller hur många sporter jag ville. Liksom de ekonomiska förutsättningarna fanns inte. Så att försöka skapa möjligheter för barn oavsett var man kommer från för bakgrund. Jag ska tillägga dock att jag hade världens bästa uppväxt så och liksom överröst med kärlek och på alla sätt och vis. Men att det är tufft liksom om du har några barn att kanske sätta alla de barnen i hockeyskola till exempel. Det kostar massa pengar och det är inte alla familjer som har den möjligheten och att det ska man vara fullt medveten om.
Har det vuxit fram ännu mer sedan ni fick er dotter i januari? Eller har det alltid funnits där på något sätt?
Ja, men jag tror nog ändå att det alltid har funnits där. Och det är väl också, har säkert Tobias också fått med sig en del från Nordamerika. Där det också är väldigt vanligt att man engagerar sig utanför isen. Så att jag tror att det alltid har funnits där och alltid liksom, ja men, fast man vill att alla ska ha det bra. så enkelt det här är någonstans.
När träffades du och Tobias förresten?
Ja, hur många år sedan är det här nu då? 2014 träffades vi.
En person i hockeyvärlden du inspireras av?
Jag kan inspireras av min man, att han alltid har gått sin egen väg. Tycker jag är strångt och bra gjort liksom. Men annars som sagt, hockeyspelare överlag som inte bara tänker på att vara bra spelare utan också bra personer. Då kommer vi återigen tillbaka till exempel bröderna Sedin då. Det blir tradigt. Nej men alltså personer som ja, men bryr sig om liksom saker utanför isen, inte bara på isen tror jag.
Som du sa tidigare, man vill bli ihågkomna som människor och inte bara hockeyspelare.
Ja, för man får, såklart om du är en framgångsrik hockeyspelare så får du också en väldigt fin möjlighet att faktiskt kunna göra något mer och kunna engagera dig och din liksom, röst gör skillnad och ditt engagemang gör skillnad, att då faktiskt använda det till någonting positivt.
Där är du om 10 år.
Ja, men då kanske jag har nått den där karriärstoppen då. Kan man ju hoppas, fast då kommer jag ju säkert ha kommit på en ny karriärstopp som jag vill nå. Jag tror aldrig man kommer bli nöjd. Och så ja, men, har vi väl kanske något barn till skulle jag tro. Och förhoppningsvis är lyckliga och friska. Absolut, det viktigaste.
Ni bor i Spanien eller Övik?
Både och kanske. Tror jag. Jag tror aldrig vi kommer lämna, eller det kommer vi inte göra, lämna liksom Övik och Norrland helt. Vi är för hemma kära för det och för kära i Norrland för det. Men däremot så är det ju härligt, inte minst i de här lite mindre roliga månaderna, att kunna fly undan lite grann.
Men nu när ni flyttade tillbaka för ett år sedan, innebar det att ni rotade er helt och hållet? Eller skulle det bli så att Tobias får ett fantastiskt bra NHL-kontrakt att ni sticker iväg då? Eller är ni i Övik för att stanna?
Ja, men det är vi väl, absolut. Det känns som att vi är jättenöjda över den tiden som vi har haft där borta. Och nu är vi liksom ja, men glada för att få vara hemma och kunna ha nära till vänner och familj och att ja, men vår dotter kan få växa upp med sina kusiner här hemma hos där.
Vad händer om Aftonbladet ger ett drömkontrakt och säger du ska få bo i Spanien i 5 år nu och göra ditt drömprogram?
Oj, ja det är svårt, att få fråga min kära man hur han känner för det. Nej, det är jättesvårt att säga. Det där är ju, jag tänker att man får, sånt får man liksom ta när det kommer. Ja, men det är klart att det ska funka jobbmässigt och privat, så är det ju för alla oavsett vilket jobb man har.
Camilla, stort tack för att du var med i det här, om vi ska säga det då, jubileumsavsnittet, avsnitt 10.
Ja, men tack snälla, jättekul att få vara med.
Och som alla gäster så ska du få önska en låt.
Oj, en låt. Ja, sommaren är kort kanske, känns passande idag.
Ja, vi ska ju vara transparenta med de som lyssnar på det här helt öppna. Vi spelar in det i början av jul och det har ju varit 2 veckor där det har varit 15 grader och regn egentligen.
Ja, precis. Alltså, min syster skickade en bild på hennes yngsta son när han badar benen i poolen med toppluva på. Det kändes som att det symboliserade den här sommaren ganska bra faktiskt.
Nu vet jag inte, det här kommer släppas i augusti och då kanske det har varit en fantastisk juli och augusti månad.
Låt oss hoppas det i alla fall.
Men sommaren är kort med Thomas Ledin väljer vi alltså.
Ja, vi gör det. Med inom parentes att vi hoppas att den ska bli längre.
Ja, vad härligt. Och podden är ju tillbaka om en vecka. Det är 2 avsnitt kvar av den här sommarpodcasten. Och jag tycker det passar perfekt att gå ut på Sommaren är kort. Och tänker på dig.
ljusblåa dagar seglar förbi. Sommaren är kort, det mesta regnar bort, men nu är den här, så tappar den. Solen skiner idag, hösten kommer snart. Det går med vindens fart, så lyssna på mig. Solen skiner, kanske bara idag. Vattnet är varmt och luften står still. Jag sitter i skuggan, läser gårdagens blad. Snart är det dags för ett hopp i det blå. Få bort sanden mellan tårna och sparka min kropp. Sommaren är kort, det mesta regnar bort, men nu är den här, så tappar det. Solen skiner idag, hösten kommer snart. Det går med vindens fart, så lyssna på mig. Solen skiner, kanske bara idag.
Då var veckans avsnitt slut. Hoppas att ni hade lika kul som vi hade. Och glöm nu inte bort poddens två sponsorer, ICA Quantum Nacksta, som erbjuder färdrätter för alla där ute. Och ska ni göra om badrummet eller köket i sommar, då är det Eurokakel ni ska vända er till, för de är ju experter på kakel och klinker.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Bara på Storytel. Tovefallet, det olösta mordet på Viking Sally, loppisfyndet som ledde till ett mordmysterium och mycket mer. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Prova Storytel gratis.